välkomna till krimkalenderns 24 brott till jul 2023.
Välkomna.
Jag heter Sofia.
Och jag heter Jenny.
Och det här är en julkalender. Vilket betyder 24 avsnitt i december från den första ända fram till julafton. Vi har ett Instagramkonto som enkelt nog heter krimkalendern. Och det tycker jag att ni ska följa, för där lägger vi upp bilder som har med alla fall att göra.
Ni får gärna stötta oss genom att registrera er på vår Patreon-sida. Då får du ett bonusavsnitt per månad, de månader vi inte gör ordinarie avsnitt. Och just nu finns det 30 avsnitt som ligger och väntar att lyssnas på.
Precis, så in där snälla. Och tack alla som redan är patrons, för det är faktiskt tack vare dem som det blir julkalendrar och sånt.
Verkligen.
Men idag så är det ju då Jenny som ska öppna dagens lucka. Och jag är jättetaggad, ja, ja, ja.
Vad bra, för nu kör jag.
Mm.
Det var år 2012. Den 74-årige Dick Olmsted hade kört till stormarknaden i utkanten av Fort Worth i Texas för att köpa lite småsaker han behövde på kontorsmaterialsbutiken Office Depot. Dick hade tjänstgjort många år i flottan, men nu var han pensionär och mycket nöjd med det. Det han möjligen saknade nu när han gick hemma på dagarna, det var en partner. Det hade liksom aldrig blivit av att han hade gift sig. Överhuvudtaget skulle lite mer social kontakt vara trevligt. Så när han stod där i kassan i Office Depot och kvinnan framför honom i kön tog ett steg bakåt och råkade trampa på honom, blev han mest glad när hon låg mot honom och bad om ursäkt. Äsch, det var ingen skada skedd. De småpratade lite tills det var kvinnans tur i kön. Hon hette Desiree, berättade hon. Desiree Boltos. När även Dick betalat och var på väg mot sin bil såg han att Desiree gick framför honom. De tittade på varandra och småskrattade lite när de såg att deras två bilar, hennes Cadillac Escalade och hans Pontiac, stod parkerade i parkeringsfickorna bredvid varandra. För det såg lite lustigt ut eftersom parkeringen var allt annat än full. De tittade på varandra igen. Och det var som att de klickade på något sätt. Dick kände att det här fick bära eller brista. Han kunde ju inget annat än att få ett nej. Han frågade Desiree om hon ville gå ut och äta middag med honom. Desiree verkade ha känt samma laddning som han hade känt. För hon tackade ja. Efter en minst sagt trevlig middag på en italiensk restaurang så var Dick säker. Han ville gärna träffa Desiree igen. Det här kanske kunde bli någonting. Samtalet vid middagsbordet hade flutit på så lätt. De hade haft mycket som helst att prata om. Det märktes verkligen inte att Desiree var 41 år yngre än han.
Alltså jag kan säga att jag sitter och så nickar lite.
Vad ska det här landa i?
Jag funderade nämligen också på när du berättade om det här att hon råkade ta ett steg bakåt och deras bilar stod precis intill varandra. Jag bara, vem är det som stakar vem?
Mm.
Vem är det som har iscensatt det här? Men det är ju också kanske för att man...
För att du håller på med det du gör.
Man lyssnar på. Ja, precis.
Det här kanske handlar om någonting helt annat.
Ja, vi får väl se.
Mm. Efter att de hade tagit notan så frågade Desiree om Dick ville följa med henne hem på en kopp kaffe. Hon hade berättat att hon var ensamstående med tre barn efter att hennes make hade dött. Men hennes bror bodde hos dem så han kunde vara barnvakt ibland. Hon ville gärna att Dick skulle få träffa dem. Den 33-åriga Desiree satte sig i sin bil och Dick körde efter i sin. När han kom hem till henne blev Dick imponerad. Hon bodde i ett hus som säkert var värt upp mot en halv miljon dollar, alltså närmare 10 miljoner i svenska kronor i dagens penningvärde. Det var välskött och vackert inrett. Dick skärmades av Desirees barn och hennes bror Paul verkade supertrevlig. Innan Dick åkte hem tackade han för en underbar kväll och frågade om Desiree ville träffa honom igen. Det ville hon. Hon hade känt precis likadant. De två började dejta. När de hade dejtat ett tag så började Desiree verka bekymrad. Hon berättade att hon hade en svacka ekonomiskt och frågade om hon kunde få låna några $100. Inga problem, sa Dick. Han hade sparat pengar under sin tid i det militära och hade en liten investeringsportfölj. Några hundra var inga problem. Några dejter senare frågade Desiree om Dick kunde tänka sig att följa med henne som smakråd när hon skulle köpa kläder. Det gjorde Dick gärna. Han blev glad över att det var viktigt för henne vad han tyckte. Shoppingrundan slutade med att det var han som betalade. Tiden gick och Dick började följa med Desiree ofta när de skulle shoppa. Efter ett tag kände Dick att deras dejter allt mer blev shoppingdejter. Mindre bio, färre middagar, mer shopping. När han räknade ihop kostnaderna som han hade stått för insåg han att han hade betalat över 4 000 dollar för smink. Han hade betalat 3 000 dollar för underkläder. Och han hade betalat ett par örhängen till henne för motsvarande 20 000 svenska kronor.
Men oj! Ja, för jag tänkte också just det att så här, hej, men vill du hänga med ut och hoppa? Du som jag precis har lånat pengar från för att jag har berättat att jag har det svårt ekonomiskt. Nu vet jag inte, man kan ju... Shopping behöver ju inte vara att liksom gå och handla onödigheter. Liksom, men nu så klargörs det också att det kanske inte är på liv och död prylar.
Verkligen inte. För det var dessutom så att han hade köpt henne Rolex. Prislappen på den var ungefär 300 000 svenska kronor.
Ja.
Det känns som rätt onödigt shopping. Men det var lugnt. För Desiree hade bara en ekonomisk svacka, precis som hon sa.
Mm-hmm.
I själva verket så skulle hon snart komma över en enorm summa pengar. Nästan 35 miljoner dollar. Över en halv miljard svenska kronor. För Desiree hade nämligen vuxit upp i Las Vegas hos sin fostermamma. Och fostermamman hade dött nyligen, men eftersom Desiree inte var hennes biologiska barn och fostermamman inte hade skrivit något testamente, så var hon tvungen att kräva sitt arv i rätten. Och det tog tid och kostade pengar. Så det handlade alltså bara om tid innan hon skulle kunna strö pengar över Dick. Tills dess så hjälpte han henne med det nödvändigaste och även med flygresor, hotell och advokatkostnader när hon skulle till Las Vegas för att göra alla förberedelser inför rättegången om arvet. 5 gånger hade hon åkt dit under deras första månader tillsammans. Och varje gång så kostade resan runt 10 000 dollar, alltså ungefär 150 000 svenska kronor.
Men det är ju helt absurt.
Ja, visst. Och Dick betalade även för en resa till Hawaii. För dit behövde Desiree åka för att titta på och dokumentera några egendomar som hennes styrmamma hade ägt. Typ för att inte bli snuvad på arvet, antar jag.
Mm.
Dick och Desiree var lyckliga tillsammans. De hade egentligen bara ett problem. Sex. De ville jättegärna ha sex med varandra, men Desiree kunde inte. Hon hade nämligen en tumör på sin ena äggstock, så samlag var helt enkelt för smärtsamt. Och det gjorde att hon inte ville ha någon annan slags sex heller. Och det förstod såklart Dick. Desiree ville så gärna, men tyvärr, det var inte mycket att göra åt saken. Eller, jo, det var det faktiskt. Tumören kunde opereras bort. Och Dick betalade gärna. Han ville mer än någonting annat att Desiree, kvinnan han älskade, skulle må bra. Så han tog fram plånboken. Men operationen lyckades inte. Dick sörjde å Desirees vägnar att hon inte skulle kunna bli frisk. Och i hemlighet sörjde han det sex och den närhet han hade längtat efter.
Så att, om jag förstår dig rätt, så man vill inte reta sig själv heller om man inte kan liksom gå hela vägen. Är det på det viset att hon är så här, jag fattar.
Precis, det verkar vara så hon menar. Och efter några ytterligare månaders dejtande så friade Dick till Desiree. Hon sa himlastormande glad, ja. Och för att fira och liksom försegla frieriet med en kyss så gjorde Dick just det. Han kysste Desiree för allra första gången. Eller, han lutade sig fram och försökte i alla fall, men blev till sin förvåning bortknuffad. För Desiree kunde inte kyssas heller, för hon hade en tumör i halsen också.
Men stackars Dick!
Man börjar lite förstå vart det här är på väg. Men nu var de förlovade i alla fall. Månaderna gick och Dicks pengar rullade. Så pass faktiskt att hans bank, Chase Bank, började tro att han var utsatt för någon slags bedrägeri. För hans ekonomiska historik var välordnad och sparsam ända fram tills för ett halvår sedan. Sedan dess hade Dick ökat sina utgifter med 1000%. Banken ringde upp. Jag hade ingen aning om att de hade såna här kontroller, men de ringde upp och frågade om alla inköp. Det såg väldigt likt ut ett fall av sol och vår, och de varnade Dick. Men Dick blev arg. Hur kunde de anklaga hans fästmö? Desiree blev lika arg hon när han berättade för henne. Och ledsen. Banken kände förstås inte till hennes kommande arv, så hon kunde förstå att det kanske såg konstigt ut. Men Dick sa åt banken att inte oroa sig. Men det gjorde banken ändå. Och de stängde ner Dicks checkkonto mot hans vilja. Det trodde inte jag att man... Jag trodde inte man fick det. Om det inte gick att bevisa kriminalitet.
Nej.
Det enda skälet jag kan se att de skulle ha rätt att stänga ner det är om det hade varit ordentligt övertrasserat kanske. Men... Oavsett vilket, banken stängde ner hans konto. Vid det här laget hade Dick spenderat ungefär 380 000 dollar, närmare 5 miljoner svenska kronor, på Desirees nöjen, shopping, resor och operationer. Och som före detta militär så hade Dick en bra pension, men inte så bra. Hans besparingar var slut. Helt slut. Så när Desiree kom till honom nästa gång och bad om pengar, så sa han att han inte hade råd att ge henne mer. De fick helt enkelt invänta hennes stora arv. Desiree blev förtvivlad. Hon sa att hon klarade inte att försörja sig och sina tre barn längre. Hon hade ingen annan utväg än att sälja huset och flytta in hos en släkting. Problemet var bara att släktingen bodde i Kalifornien och det var långt mellan Texas och Kalifornien. Men hon hade faktiskt inget annat val än att flytta. Så Desiree gjorde slut och flyttade därifrån. Någonstans i den här vevan började Dick förstå att han hade blivit svindlad. Han hade varit förblindad av kärlek och trott allt Desiree hade sagt till honom. Men nu, när hon drog direkt hans pengar var slut, så förstod han att han hade blivit lurad. Han kände skam och skuld. Det var pinsamt. Han kände sig enormt sårad. Och det visade sig att det här inte var första gången Desiree hade lurat en man på pengar.
Det gör så ont i hjärtat.
Visst gör det.
Jag tycker att jag blir så ledsen. Att man utnyttjar människors liksom längtan efter kärlek eller... Nej, usch.
Och jag fastnar mycket när jag läser artiklar där han blir intervjuad. Där han pratar om den här skammen han känner. Som att det vore hans fel. Och det är inte hans fel. Ingenting är som är hans fel. Liksom. Han är bara så snäll.
Det har man ju även från andra. Och som jag förstår det så räknar man också lite med det. När man håller på med sån här kriminalitet.
Precis. Det är ju rätt många tror jag som inte anmäler. När de råkar ut för liksom...
Mm. Ja, men det var ju som till exempel när vi tog upp Viktor Lustig som sålde Eiffeltornet. Och personen som köpte det gick ju aldrig ut mer. Det blev liksom aldrig offentliggjort att det hände för att han skämde så mycket över att han hade blivit lurad, att han liksom inte gick till polisen eller någonting.
Nej. Och jag fattar det.
Ja.
Men det är otroligt sorgligt. Usch.
Ja, men alltså sorgligt som du säger. Nej, han har ju inte gjort något fel. Men jag kan ju också förstå känslan. Att man tycker att det är skämmigt.
Ja, absolut.
Men också... Man måste ju vara sårad.
Mm. Och han är liksom, han var 74 år. Han tänkte ju att nu har jag träffat någon som jag ska leva ihop med resten av livet.
Mm.
Plus att han fick ju träffa hennes barn redan efter första dejten. Så han lärde känna hennes barn rätt väl. Och hennes brorsa dessutom. Så det var nästan som att han fick inte bara henne då utan en helt ny familj. Nej, som man kanske kan förstå över det här laget så är Desiree inte en toppenperson. För året innan Desiree hade träffat Dick så hade hon träffat Danny Barnett. Danny var 71 år gammal och hon 32. De träffades i kön på posten och hade börjat prata. Det visade sig att Danny var änkling. Han hade förlorat sin fru i bröstcancer. Och det var en sån märklig slump för Desiree hade också cancer. Samma sort faktiskt. Det visade sig att Desiree och Danny hade hur mycket som helst att prata om. Och de var attraherade av varandra. De började dejta. Danny var pensionär efter att ha arbetat i många år som helikoptermekaniker. Han hade levt sparsamt och han hade en slant på banken. Så när han fick höra att Desiree också var sjuk kände han att han kanske kunde rädda henne. Han hade inte kunnat rädda sin fru, Cancern hade gått för långt för att göra någonting, liksom när de upptäckte den. Men Desiree skulle kunna genomgå behandlingar. Hon hade fortfarande chansen att bli frisk. Och visst, det kostade, men det betalade Danny gärna. Han hade snabbt börjat älska Desiree. Hon var en fantastisk person. Hon var en fantastisk mamma till sina tre supergulliga barn. Danny kom bra överens med Desirees bror Paul också. Den cancerbehandling Desiree behövde fanns bara i Kalifornien tyvärr. Men Danny betalade gärna hennes resor dit. Desiree berättade att hennes läkare sagt att hon hade flera tumörer. Och varje tumör skulle kosta ungefär $20,000 att behandla. Danny gick till banken och tog ut alla sina sparpengar. 20 000 skulle det alltså kosta per tumör och hon hade flertalet. Men Danny hade vänner omkring sig som undrade vad som pågick. Han hade liksom som ett kärleksdis framför ögonen. Han såg inte klart. Men det gjorde hans närmaste. En av hans barndomsvänner gick till polisen. Vännen var säker på att Danny hade råkat ut för en solovårare. Vännen fick prata med en utredare som hette Jim Hobbs. Och när Jim Hobbs fick höra namnet på den som Danny dejtade så kände han igen namnet direkt. Desiree Boltos. Det var ingen nybörjare i svindleribranschen. Tvärtom. Det fanns flera tidigare anmälningar men inga riktiga bevis. Jim Hobbs ringde Danny och försökte förklara för Danny att han hade råkat ut för en solovårare. Men Danny vägrade tro att han hade blivit lurad. Han och Desiree älskade ju varandra. Och han gillade också hennes barn så himla mycket. Och hennes bror var också jättetrevlig, försökte han förklara för utredaren Jim. Ja, du, hennes bror, sa Jim Hobbs. Paul är inte Desirees bror. Paul är hennes sambo. Det är barnens pappa. Men Danny ville verkligen inte lyssna på utredare Jim Hobbs. Så Jim föreslog att Danny i alla fall skulle kunna hålla ögonen öppna. Kanske be om lite bevis, han kanske skulle kunna fråga lite i förbifarten om att få se kvitton från hennes cancerbehandlingar till exempel. Eller få se hennes journaler. För han var ju trots allt engagerad och brydde sig. Det skulle inte vara en särskilt misstänkt sak att fråga. Men det var som att Desiree kände på sig någonting. Hon friade till Danny, som sa ja direkt. De gifte sig. Inga av Dannys vänner eller familj var bjudna på bröllopet. Danny köpte en bil till Desiree för pengarna han hade kvar. En Cadillac Escalade. Den som hon ett år senare parkerat in till Dicks utanför Office Depot. Han lånade även pengar och köpte ett hus till henne. I vilket hon flyttade in med sina barn och sin bror slash sambo. Det var det huset Dick hade blivit så imponerad av och tyckte var så fint ett år senare. När hon fick huset så sa hon att de var ju gifta nu, de skulle ju bo där tillsammans såklart. Snart. Barnen behövde bara vänja sig lite vid att mamman hade träffat en ny man. Man behöver ta det lite lugnt i början när man har barn, sa Desiree. Danny fick fortsätta att bo kvar i sin lilla enrumslägenhet ett litet tag till. Men det blev bara temporärt, precis som Desiree sagt. För snart fick Danny flytta. Inte Desiree, utan in på sjukhus. Efter att ha fallit och slagit i huvudet. Desiree hälsade på massor på sjukhuset. Eller i alla fall en gång. Då hade hon med sig en notarie. Och hon fick Danny att skriva på en fullmakt som gav Desiree tillgång till alla Dannys tillgångar. De få han vid det här laget hade kvar. Men det var ju bara för att hon ville hjälpa honom med allt praktiskt. Som att betala räkningar under tiden han låg på sjukhus. När han kom ut därifrån så skulle de riva fullmakten. Men Danny kom inte hem från sjukhuset. Han dog. Och Danny hade inga barn och de var ju faktiskt gifta. Så Desiree ärvde allt som fanns kvar. Polisutredarna på avdelningen för brott mot äldre var alltså Desiree på spåren. De visste att hon svindlade äldre män på allt de ägde och hade. Men de behövde bevis. Så de fick en fullmakt från en domare så att de fick tillgång till Desirees bankkonton. De började försöka följa pengarna. De pengar den hade givit henne till hennes cancerbehandlingar verkade ha gått rakt in på hennes konto som hon hade på ett kasino i Las Vegas. Både datum och belopp matchade. Under tiden de utredde Desiree hann hon obekymrat valsa vidare och träffa Dick på Office Depot.
Det är så vidrigt. Alltså det är så vidrigt.
Samtidigt som de dejtade, alltså hon och Dick, och samtidigt som de shoppade och hon låtsades operera tumörer för att kunna ta ännu mer av Dicks pengar, så utredde polisen hennes förehavanden. Flera män dök upp i spåren. Hon verkade ibland ha flera män på gång samtidigt. En annan av de här männen var den 75-årige Paul Wilbur. Honom hittade de genom en stor insättning på Desirees bankkonto. En insättning de kunde spåra tillbaka till Paul Wilburs konto. Han bodde i Alabama och var pensionerad militär. Polisen kontaktade Paul. Pauls fru hade nyligen dött i tjocktarmscancer och han kände sig så fruktansvärt ensam. Så när han träffade Desiree under en flygresa, då de av en slump hade fått platserna in till varandra, så hade han blivit överlycklig. De var som gjorda för varandra. Paul hade träffat Desirees bror på planet också, och han verkade också jättetrevlig. Tänk vilken tur att få träffa en ny kärlek så sent i livet. Ja, sent för honom då, inte för Desiree. Paul förundrades över att en så ung kvinna som Desiree var intresserad av honom. Men samtidigt sägs det ju att kärleken inte har någon ålder. Men så hade Desiree blivit sjuk. Paul fick panik, för Desiree hade fått samma sorts cancer som hans fru hade dött av, tjocktarmscancer. Tänk om Desiree också skulle dö. Paul började betala Desirees många och dyra behandlingar. Desiree började må bättre och hon ville verkligen komma på fötter en gång för alla. Som ensamstående mamma till tre barn så var ju inte det lätt. Men hon var företagsam och skulle nog lyckas bara hon hade lite mer likvida medel i ryggen. Desiree hade en idé om att hon ville öppna en affär i ett hotell i Las Vegas. Det skulle ge henne en bra inkomst så att hon skulle kunna bli självständig en gång för alla. Allt som behövdes var att Paul betalade för själva butiken och uppstarten av företaget. Bara $1 million. Paul var inte rik. Han tog ut hela sin pensionsfond och belånade sitt hus upp till taknocken och gav sen pengarna till Desiree. Sen var Pauls pengar slut. Och när han sa det till Desiree blev hon inte glad. Såklart var det inte hans fel, men hon riskerade att bli hemlös tillsammans med sina barn, sa hon nästan argt. Sen hade hon försvunnit ur hans liv. En annan man som hade lurats av Desirees skärm var den 86-åriga Richard Lima. Även han hade förlorat sin fru i cancer och han var ensam och isolerad. Han hade bestämt sig för att testa online dating. Där hade han träffat Desiree. När polisen hade kontaktat Richard efter att ha sett inbetalningar på Desirees bankkonto från honom så hade han och Desiree ännu inte haft tillfälle att träffas på riktigt. För de bodde i olika delstater och Desiree hade ju tre barn så det var svårt att hitta tillfälle att ses. Men tills de kunde ses så kunde Richard såklart bidra med lite pengar. Och det var tur det, för Desiree var på väg att bli hemlös. Och dessutom hade hon massor av sjukhusräkningar att betala. För hon hade nämligen fått cancer. När polisen ringde Richard för att berätta om Desirees bedrägerier hade Richard givit henne över $100,000, närmare 1,5 miljoner svenska kronor i dagens penningvärde. Och då ska man komma ihåg att de här två hade ju inte ens träffats.
Nej.
Den 76-årige Jim Smith hade en gång i tiden varit förmögen. Efter ett par lyckade fastighetsaffärer på 70-talet hade han köpt ett hotell och sen ett till. Men sen kom en börskrasch och han förlorade allt. Numera bodde han i sin husbil. Och i och med att han hade förlorat allt så litade han inte längre på bankerna. Utan han hade därför alla pengar han ägde i en låda i sovrummet.
Mm-hmm.
$15,000. Hela hans pension, hela hans framtid. De pengarna behövde räcka livet ut för han hade inte mer. En dag blev han uppringd av en kvinna som presenterade sig som Desiree Boltos. Hon berättade att de hade träffats förut på en av de hotell han hade ägt. Hon var rätt fram och skickade ett foto på sig själv. Jim tyckte att hon såg väldigt trevlig ut och frågade om hon var intresserad av att dejta honom. Hon bodde dock i Texas och han i Alabama, men hon kanske ville flyga till honom och stanna några dagar. Hon tyckte det lät bra. Jim hämtade henne på flygplatsen, men när han visade henne husbilen så kändes det som att hon liksom hade förväntat sig någonting annat. Hon började i alla fall prata om en investering som hon skulle göra, undrade om han ville vara med på halva. Det var säkra pengar. Investera 100 000 och tjäna mångdubbelt. Men Jim hade inte närheten av så mycket pengar. Han skämdes för att berätta det för henne. Hon verkade tro att han fortfarande var förmögen. Men han var tvungen att säga som det var. Han hade inte råd. Då ändrade Desiree approach. Hon började berätta att hon hade cancer och frågade om hon kunde få låna lite pengar till sin behandling.
Är det här alltså under deras, den första gången de träffas? Eller har det gått lite tid?
Nej, de har chattat lite typ.
Okej.
Okay. Jag vet inte hur länge, men ett tag liksom. Men det är första gången de träffas fysiskt.
Det är frimodigt.
Mm, verkligen. Men hon berättade i alla fall att 10 000 dollar skulle behövas för att göra henne frisk. Jim var tvungen att säga nej igen. Han hade förvisso sina gömda 15 000, men de skulle ju behöva räcka i många år framåt. Det var som att Desiree förvandlades till en annan person när han sa nej. Hon sa att, jag behöver åka hem redan imorgon, har jag precis kommit på. Jim skämdes. Han kände sig dum som inte var den som hon hade trott att han var. Han erbjöd sig att betala hennes flygbiljett hem och frågade hur mycket den kostade. Hon sa att den kostade 2 000 dollar, vilket han insåg att det gjorde den inte, men han ville inte tjafsa. Han gick in i sovrummet och tog ut 2 000 dollar ur sin hemliga låda. Desiree sken upp igen och sa att nu skulle hon bjuda ut honom på restaurang. Hon betalade med hjälp av pengarna som han hade givit henne. Dagen efter skjutsade Jim Desiree till flyget. När han kom tillbaka till sin husbil kände han en obehaglig föraning om att någonting var fel. Han gick in i sovrummet och tog upp sin hemliga pengaburk. Det var tom. Desiree hade tagit det som var kvar när han var ute och promenerade sin hund på morgonen. 13 000 dollar. Nu blev Jim arg. Vansinnigt arg. Hur vågade hon? Han ringde Desiree som blånekade. Hon berättade att hon hade sett en skum man i en blå jacka stryka omkring vid husbilen kvällen innan. Det måste ha varit den mannen som hade tagit pengarna. Jim visste att det här inte var sant. Han ringde polisen. Och han lades till listan av män och kvinnor som Desiree lurat. Och han var till skillnad från många av de andra inte generad över vad som hade hänt. Han ville ha tillbaka sina pengar. Och han ville sätta dit Desiree.
Bra, det vill jag också.
Ja, vi får se om det löser sig det här. Som jag sa lades Jims namn till listan över män och kvinnor. För Desiree lurade inte bara män. Den 85-åriga Louis Cardin träffade Desiree på en dejtingsajt. Desiree återhälsade på Louis där de bodde i Florida. Desiree berättade att hon behövde en bil. Hennes bil hade gått sönder och det var omöjligt att klara sig utan bil med 3 barn. Hon hade råd att betala ett billån. Det var bara det att hon hade liksom för dålig kreditrating, så hon skulle inte bli godkänd för ett lån utan att ha en medlånetagare. Så hon skulle betala alla amorteringar, men det vore toppen om Louis skulle kunna stå som medborgenär på lånet. Så Louis skulle alltså inte betala en krona på bilen, utan bara stå som en extra säkerhet just för att Desiree skulle kunna få köpa bilen. Men när Desiree åkte därifrån och Louis tittade lite noggrannare på papperna, så såg hon att det var hon som hade köpt bilen och som stod på hela lånet. Louis ringde polisen. Utredaren och åklagaren fick höra samma historia om och om igen. Vissa av Desirees offer hittade de via inbetalningar på hennes bankkonto. Andra hittade de för att de själva ringde in till polisen för att anmäla att de hade blivit svindlade av Desiree. Men de flesta av Desirees offer ville först inte tro att det var sant. De hade verkligen trott att de hade träffat den sanna kärleken i Desiree. Desiree efterlystes. Det tog lite tid innan de hittade henne, men till slut åkte hon fast. Hon befann sig i Las Vegas, där hon var tillsammans med sin sambo Paul. De var på väg att lura en ny man på allt han ägde och hade. Desiree häktades i november 2013. Hon hävdade att hon var oskyldig. Hon åtalades för stöld och utnyttjande av en äldre person. Vid rättegången hävdade Desirees försvarare att Desiree inte hade begått något brott. För männen hade ju faktiskt gett Desiree allting frivilligt. Det var presenter, det är inget brott. Försvarsadvokaten sa till juryn att de inte behövde gilla Desiree. De fick tycka att hon var omoralisk. Men något brott, det hade hon inte begått. Åklagaren menade på att det hade hon visst gjort. Desiree hade gjort bedrägeri till sitt jobb. Hon hade riktat in sig på äldre män, ofta isolerade och ensamma. En teori var att hon ofta hade letat reda på männen baserat på deras bilar. För många av dem var veteraner från det militära. Och militärpensioner kan vara rätt höga. Och många veteraner i USA har dessutom stickers på sina bilar där det står var de har tjänstgjort och att de nu är stolta veteraner eller liknande. De männen hade hon följt efter, i synnerhet om de kanske körde lite finare bilar. Och så hade hon bara råkat bumpa in i dem i kön på posten eller på Office Depot. Andra hade hon hittat på dejtingsajter. Desiree sökte upp män som längtade efter sällskap, vänskap och kärlek. Och det hade hon hänsynslöst utnyttjat. 6 personer stod som målsägande under rättegången, varav 2 hade dött under tiden fram till rättegången. För det var ju liksom äldre personer hon.
Mm.
Offren vittnade ett efter ett och även vänner till dem som träffat Desiree vittnade. Desiree försökte sparka sin försvarsadvokat men domaren satte stopp för det. Men försvarsadvokaten försökte i alla fall mildra Desirees skuld och sa att hon var en lågutbildad kvinna som inte hade så många möjligheter i livet. Hon hade dessutom 3 barn att försörja och hennes sambo slog henne. Hon var en förtryckt kvinna som bara försökte försörja sina barn.
Genom att tigga till sig en Rolex-klocka, det är så det funkar.
Precis så, sa hennes försvarsadvokat.
Mm.
Och han sa även att, ja, fel, absolut. Olagligt, nej. Hon hade gjort det hon kunde för att sätta mat på bordet till sina barn. Rättegången avslutades. Och ja, vad tror du om domen? Blev hon fälld eller blev hon friad?
Alltså jag måste ändå tro att det finns någon rättvisa här i världen och att hon fälls.
Ja, det stämmer. Juryn fann Desiree skyldig på samtliga åtalspunkter. Hon dömdes till 263 år i fängelse sammanlagt. 263 år.
Ah! Jag sitter med...
Men flera, det var ju olika, för det var ju 6 målsäganden och ganska många punkter.
Ja. Ah.
Flera av de olika straffen ska löpa parallellt. Okay. Så det är praktiken som hon ska sitta i fängelse i 83 år.
Otroligt!
Hon överklagade, men det funkade inte. När hon häktade så drog hennes sambo Paul. För han insåg att han också hade ett åtal att vänta.
Ja, jag gissar väl att de var ju båda 2 med i det där.
Ja, han måste ju vetat om det. Alltså, hon tog ju hem männen.
Mm.
Och sa att det var hennes bror. Men Paul hittades efter ett tag han också. Han hade bytt namn. Men han åkte fast för 3 väpnade rån. Och då upptäckte de att han var eftersökt och hade ett åtal för samma sak som Desiree att vänta. Så han greps alltså inte för det här utan för någonting helt annat. Och så körde de honom i registren och ja, hittade det här.
Och var var barnen?
Jag vet inte.
Nej.
Paul dömdes år 2021 till 125 år i fängelse. Det var också olika åtal som skulle löpa parallellt, så han ska sitta inne i 85 år. Så han fick 2 år mer än henne, men det var ju för att i hans fall så var det också ett väpnat rån med i spelet.
Just det, med otroligt långa straff.
Ja, visst. Det var ett riktigt sol- och vårfall.
Jag är så upprörd nu.
Ja, jag vet.
Jag är så arg! Det där är fruktansvärt. Det där är fruktansvärt.
Men du vet att vi pratar om att det är så annorlunda när man skriver ett fall och när man läser upp det.
Ja.
För att när jag skrev det, då var jag så här, 263 år. Alltså visst är det hemskt det hon har gjort, men 263 år. Och nu känner jag så här, bra,
jajamän.
263 år.
Ta det bara. Bara ta det.
Mm. Ja, så att de sitter inne ett tag till.
Det här gjorde riktigt ont i hjärtat.
Det är så många aspekter. Ja, men barnen, som du säger.
Mm. Nej, det är så många aspekter. Nej, men alltså jag känner med människor liksom. Det är ju jätteofta vi tar upp fall där vi har brottsoffer som är helt oskyldiga, som absolut inte förtjänar det de blir utsatta för.
Mm.
Och jag vill inte säga men det är värre, för att det beror ju liksom lite på vad man blir utsatt för. Det är klart att mord är liksom det värsta, men det jag försöker säga är att här är du inte bara oskyldig, utan du har också liksom lurats, det är någon som har utnyttjat din väldigt allmänmänskliga vilja
att bli älskad.
Att bli älskad och få närhet, och det är den biten i det gör att jag blir så här, aha, att syftet med att jag närmar mig dig är att jag ska lura dig.
Ja. Och göra dig illa och ge dig. Ja. Och så många också var det här med att de hade fruar som hade dött i cancer, och så fick hon samma sorts cancer.
Jajamän.
Det är verkligen att spela på deras värsta skräck liksom.
Mm. Verkligen.
Oh. Mm.
Nej, hon kan sitta där hon sitter. Tycker jag.
Jag håller med. Men det var dagens fall i alla fall.
Tack snälla Jenny.
Och tack alla där ute som har lyssnat.
Tack så mycket. Vi hörs imorgon.
Det gör vi. Ha det bra tills dess.
Ha det bra.
Hej då.
Desiree häktades i november. I november 2001. Vilket år menar jag då? För många av dem var veterinärer. Varför vill jag säga veterinärer? Och att de nu är stolta. Och att de nu är stolta vet. Nej.